Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Levi här, galaxens bästa. Nu har det blivit dags att summera UFC 289, Nunes versus Aldana. Men innan vi börjar så vill jag såklart tacka min samarbetspartner för det här avsnittet, och det är proffsboxare.se. Behöver du någonting för kampsport, MMA eller vad det än må vara, kolla in proffsboxare.se och låt dig inte luras av namnet, för de har verkligen allting som du behöver. Så köp ditt gear, kolla upp dina grejer och kliv in på proffsboxare.se. Ja, här var ju matchen. Femrondaren, titeln stod på spel i bantamvikt. Jag sa i Patreon-avsnittet, så sa jag att Irene Aldana hade mycket medvind. Många mexikaner som hade tagit bälte, Grasso nyligen, de har tränat med varandra hela tiden, de kommer från samma gym. Vilken gameplan skulle de sätta upp för Amanda Nunes och så vidare. Men jag kommer att säga så här. Irene Aldana came in frozen like Elsa. För det var verkligen så det var. Det kändes redan efter första minuten, så var min känsla att det här matchen, det kommer inte hända så mycket mer än det som har hänt här. Irene Aldana reagerar på allting som Amanda Nunes gör. Blinkade Amanda Nunes, då ryckte Irene Aldana. Och det coola citatet, I am Mexican, åldrades inte speciellt bra. Tråkigt att se Irene Aldana, som jag anser kan prestera otroligt mycket bättre än det här, att hon kom in och var helt tagen av stunden. Det här påminner om när snubbar fightas mot John Jones. De gör bra matcher fram tills dess, men när de väl kliver in mot honom så är det någonting annat, och de är redan besegrade innan de kliver in i buren. Precis samma sak med Irene Aldana. Ja, det är inte så mycket mer man kan säga egentligen om Aldanas prestation där. Mer än att ja, hon kunde ta stryk. Det är väl egentligen den enda credden hon ska ha i den här matchen. Hon satte en träff i första ronden, tror jag att det var. Där det var så här, okej, okay, hon har power. Det finns där, och det visste vi ju när hon klev in i den här matchen, att powern finns. Hon kan definitivt ställa till problem från Amanda Nunes. Men det var i princip det värsta slaget vi fick se från henne. Sen var det bara siffrorna, rent statistiskt sett så var det ju alltså ensiffrigt i träffar för henne, förutom i en av ronderna tror jag det var, de fick upp lite, och det kan ha varit i den sista ronden. Så ja, jag vet inte, vad kan man säga? Hon var tagen av stunden. Hon var tagen av storheten som är Amanda Nunes. The GOAT! The GOAT! The GOAT! Men vi går vidare till Amanda Nunes nu då, som gjorde allting jättebra. Det som kanske egentligen förvånade mig mest var väl kanske att hon inte lyckades avsluta Irene Aldana på fem ronder. Men å andra sidan så tog hon de fem ronderna lugnt, sansat, njöt där inne och bara såg otroligt bra ut. Hon är nyligen fyllda 35, och jag hörde Anthony Smith säga i någon intervju, jag vet inte var det var någonstans, så säger han, jag önskar typ bara att hon skulle gå i pension och leva det bra livet. Och det gjorde hon. Hon ville få in alla i buren. Och hon valde att lägga handskarna på canvasen. Mitt i mattan lägger hon ner sina bälten och väljer att pensionera sig. Hon har totalt 23 vinster, 13 knockouter, 4 sub, 6 domslut. Hon har 5 förluster, 2 knock, 2 sub och 1 domslut. Och Juliana Peña var ju den som då chockade världen. Hon hade varit obesegrad från och med 2015. Och då är det Amanda Nunes att syfta på. Juliana Peña kommer in och besegrar henne 11 december 2021. Sen möts de med vi igen och Amanda Nunes kör över henne. De skulle mötas en tredje gång igen. Jag tycker väl inte att den matchen hade behövt, om jag ska vara riktigt ärlig. Speciellt inte med tanke på allting som vi fick höra från Amanda Nunes också. Hon hade varit skadad, campet hade varit jättedåligt, hon borde inte ta tag i matchen och så vidare. Så att det fanns verkligen anledning till varför den matchen såg ut som den gjorde. Men jag tror inte att det hade varit någon skillnad på andra mötet och det tredje mötet. Det intressanta med presskonferensen var i alla fall att Amanda Nunes säger att hade hon mött Juliana Peña igen så hade hon vunnit mot henne och sen valt att gå en match till innan hon pensionerade sig. Hon ville möta någon helt enkelt som hon inte hade mött och nu fick hon göra det. Snyggt jobbat av henne. Och verkligen så här, jag tyckte att det var skönt på något sätt att se henne kliva av här. Att ta av sig handskarna, att prestera på det här sättet, att liksom, som jag sa, Irene Aldana klev in frozen like Elsa in i buren. Amanda Nunes har liksom nått den statusen att folk är redan besegrade innan de kliver in mot henne. I alla fall de flesta. Juliana Peña gav henne en match i båda matcherna, även fast Juliana Peña blev manhandlad i match två, så var hon ändå där för att fightas. Och det ska hon ha all cred för. För Irene Aldana var inte där för att fightas. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Men hon kommer ju få rannsaka sig själv efter det här. Men Amanda Nunes, fortfarande. Alltså det är en sån fantastisk fighter. Det är en sån fantastisk fighter. Hon har haft en helt otrolig karriär i UFC. Hon debuterade i UFC 3 augusti 2023. Hon är alltså bokstavligen 2 månader ifrån 10 år i världens bästa organisation. Som man säger helt enkelt att hon var där i 10 år. Liksom, det är ingen snack om saken. 10 år. 10 år in the game. Mött de bästa. Och endast torskat 2 matcher i organisationen. Sen tycker väl jag kanske att Shevchenko skulle ha vunnit en av matcherna där. Men whatever. 2 matcher. Det är riktigt, riktigt bra jobbat. Alltså det är en otrolig karriär. Som hon säger själv, och kommer från den här lilla byn eller staden i Brasilien som ingen vet var den finns. Men att allting går. Hon sökte drömmen, hon gick iväg. Hon kämpade. Kolla vad hon uppnått. Kolla all framgång hon har haft i form av att öva på ett verk och bli så pass duktig på det som hon blev, att hon behöll 2 titlar. Hon har chockat världen många gånger. Kanske inte så att vi som hade följt MMA länge blev hyperchockade över att hon körde över Ronda Rousey på det sättet som hon gjorde. Men det var väl därefter som hon började få den respekten som hon ändå förtjänade. Och när hon springer igenom Chris Cyborg eller knockar Holly Holm med hennes egen patenterade huvudspark, det är då man börjar fatta att okej, okay, den här tjejen kommer cementera någonting rejält. Sen kom matchen där Juliana Peña var att ja, hon har inte en chans, hon har inte en suck, och så oj, okej. Okay. Men sen när förklaringarna kom, jag tycker så här, det är inga ursäkter, det finns tillfällen då man kanske inte ska ta en match. Jag vet att ibland kritiseras det, fighters tar inte matcher hit och dit. Och det finns absolut fighters som säkert pressen blir för mycket och de hittar en anledning att det inte går match och så vidare. Och då är man ju inte gjord för den här, då är man ju inte gjord för den här branschen. Men sen finns det stunder som då med till exempel Juliana Peña 1 där hon kanske skulle ha sagt nej till den matchen och skjutit upp den. Men sen vet jag också att det var en gång de gjorde det. Jag för mig att det var, undrar om det var Valentina 2, när det var någon match som ställdes in av någon anledning. Hon fick så ruskigt mycket kritik för att hon hade ställt in den. Men jag tror i det fallet att hon tog rätt beslut. Men det kan också vara det som gör att trots alla problem hon hade med Juliana Peña, så tänkte hon bara, men jag går in och bara se till att få det gjort ändå. För att hon kanske inte pallade med och hamna i clinch med UFC igen och så vidare. Man, det här är ju högst spekulativt, men det känns som att det hade kunnat varit så. Och då kanske vi hade sett henne istället besegra Juliana Peña som hon gjorde då. Och då hade hon gått obesegrad sen sin förlust mot Kat Zingano 2014. Det hade varit alltså nästan 9 år som obesegrad UFC. Det hade varit en sjuk merit. Men nu tror jag ändå att många ser det här Juliana Peña som en så kallad så här fluk. Liksom. Det är lite slumpen som gjorde att hon vann. Speciellt med tanke på överkör hon blev andra gången. Och kolla nu vad hon gjorde med Aldana. Kolla nu vad hon gjorde med Aldana. Men jag blir glad att se en fighter i den här åldern, i den här piken av sin karriär, att välja där och då och säga, nu kommer jag tacka för mig, jag vill spendera tid med min familj, jag har köpt något, det var en megahus i Brasilien, de har hästar där och det verkar som att som hela hennes familj kan bo där. Och jag vet inte, jag blir glad bara. Men jag blir väldigt glad för henne. Jag tycker det här är ett sånt korrekt beslut. Kul att höra henne i presskonferensen också, att liksom, jag kommer vara kvar i den här industrin ändå. Jag vill själv coacha någon tjej eller någon som kan ta titeln. Och jag tror att hon kommer kunna lyckas med det. Hon säger det själv, jag sitter på så mycket erfarenhet. Och hon lyfter också det mentala av att fighta så här. Och det blir, jag blir väldigt glad över att höra det. Att det inte bara fightingen nu, utan också det mentala av att vara i den här industrin, i det här gamet. Att fightas under de här strålkastarljusen. Och det är någonting som Irene Aldana saknade här. Hon hade behövt någon som hjälpte henne på den mentala delen inför den här matchen. För det var väldigt tydligt att det saknades här. Någonting var väldigt off med henne. Och det är bra att att Amanda Nunes lyfter ändå att jag har det mentala också. Och det har hon verkligen. Det har hon verkligen. Det ser ut som att fjärdevikten kommer försvinna. Dana White sa det ju själv. Och jag menar, kollar man på rankingen i fjärdevikt så är det ett champ Amanda Nunes. Och sen är det ingen mer. Det finns liksom ingen mer där nu. Och tittar man egentligen igenom listan så har hon ju besegrat de flesta. Alltså när man kollar på det som är topp 5. Hon mötte väl aldrig Caitlin Vieira då, men hon mötte Raquel Pennington, Juliana Peña, Irene Aldana, Jana Santos vet jag, kommer inte ihåg. Men alltså hon har verkligen plöjt igenom. Sen finns det ju fler längre bak där absolut som man kan diskutera. Men det här öppnar ju nu upp då. Det här öppnar ju nu upp verkligen den här rankingen. Det är stor möjlighet för folk att få en titelchans nu, och jag tror att det här bältet kommer nog att byta media, kanske man ska säga, x antal gånger. Att det kommer definitivt att bli skiften här nu några gånger. Nu är då frågan, vem bör man sätta upp i en titelmatch? Ja, kanske att man skulle sätta Juliana Peña i det, eftersom att hon ändå på ett sätt stod på tur och hon kommer väl kriga hårt för att få den möjligheten. Det kommer vara bara, det är min tur, jag ska in nu, jag skulle ha haft den här matchen egentligen, bla, bla. Så att ja, jag tror att hon kommer bli den. Men för att avrunda segmentet Amanda Nunes, så får vi ju verkligen bara med stor glädje egentligen säga bra jobbat, fantastisk karriär och helt korrekt beslut att lämna i just den här instansen. Jag ser det här så många gånger mer än att jag ser före detta champs försöka vinna sitt bälte igen och bara åka på torsk igen och till slut bli någon form av prelim fighter. Typ Frankie Edgar liksom. Där det är så här, poletten faller aldrig på plats, så att du är klar. Du är klar. Nu är han ju klar, men ni förstår vad jag menar. Att ibland så fortsätter man för länge, så hon är fortfarande ung. Hon har absolut haft vissa tuffa fighter där inne, men samtidigt så är hon ju inte söndermanglad som vissa är, så jag tror ändå att hon har hälsan på sin sida, skulle jag nog säga. Förutom att hon såklart kommer ju ha sina skador och skavanker, självklart. Men återigen, tack för all underhållning. Det har varit en grym resa och Amanda Nunes är definitivt en stor inspiration. Och det kommer att bli spännande att se vad hon gör härnäst. Vad hon väljer att ta sig an. Det ska bli kul. Jag tror att konversationen om vem som kommer att få nästa titelmatch, det är någonting som kommer att fortsätta. Men vi kan titta på rankingen, så vi börjar från, det är två stycken på 14:e plats. Det är Chelsea Chandler och Josiana Nunes. Norma Dumont, 14:e, Julia Avila, Misha Tate, Mayra Bueno Silva, Carol Rosa på 9:e plats, Maisie Chiazon. Sen har vi Panique Ansad, vi har Jana Santos, Irene Aldana, Ketlin Vieira, Holly Holm, Raquel Pennington, Juliana Peña. Så det kommer att bli de här som någon i topp 5. Jag tror inte att Aldana sätts mot Peña direkt här efter. Raquel Pennington, Juliana Peña. Holly Holm, Juliana Peña kanske. Jag tror inte de har mötts. Jag ska se här lite snabbt. Har Holly Holm? Det kanske de har. Så det är svårt ibland att ha koll på alla som har mötts och inte mötts. Nej. Nej, det har de inte. Det har de inte. Det har de inte. Ska vi se hur det ser ut för Holly Holm då? För jag för mig att Holly Holm också ändrar lite sitt game. Och det har väl... Ja, just det. Hon vann mot Santos och torskade mot Ketlin Vieira split. Innan det är hon två stycken vinster på rad. Och en av dem är mot Irene Aldana. Så kanske... Holly Holm och Juliana Peña skulle vara någonting. Låta de två fighta som titeln och så får vi se vem som tar hem det. Spännande tider i alla fall för bantamvikten. Väldigt spännande tider. Vi rör oss vidare. Vi har co-main event. Charles Oliveira mot Benil Dariush. Ja. Alltså Du Bronx första ronden. 4-10 in. Och strax där innan kommer en huvudspark som liksom går igenom garden på Dariush, och det var verkligen början på slutet. Jag trodde att Oliveira skulle vinna. Samtidigt så såg jag mycket potential i Benil Dariush, absolut. Han har haft en sån fantastisk segersvit senaste tiden. Lite så här gått från klarhet till klarhet till klarhet, gjort ruskigt bra ifrån sig och klev in med för 8 vinster tror jag inför den här matchen på rad. Senast att besegra honom var Alex Hernandez. Han har sett jättebra ut. Såg ruskigt bra ut mot Gamrot. Visade Gamrot att there's levels to this. Och nu visade Oliveira att det är nivåer till det här också. Nej, men alltså Charles Oliveira, han är så, alltså det är så grymt. Det är så coolt att se. Han är 33 år gammal. Han har 34 vinster, 9 stycken förluster och en no contest. 44 matcher. Och han fightas extremt frekvent. Extremt frekvent. Okej, senaste åren har han gått typ 2 matcher per år, men fortfarande. 2019 gick han 3, han fightas frekvent. Det här var första matchen för året, han kan definitivt gå en match till. Jag fattar att han kommer ju vilja ha titeln nu, han kommer ju vilja möta Makachev igen. Men alltså, vilken prestation av Oliveira. Han är riktigt knepig. Jag tror att det är det som får honom att förlora mot Makachev, det är det att han gärna vill ta ner det till marken. Och det är inte riktigt där han vill vara mot någon som Makachev. Jag tror att det är det som är faran. För att Charles Oliveira är expert på att fighta sig till komplexa situationer, men också hitta ett sätt att vinna där. Men det är lite det som är Makachevs styrka. Dit han vill ta matchen, det är hans styrka. Han behöver hålla det mycket mer stående. Jag tror att faran är om han börjar göra lite det som han gjorde med Benila, dra gard och få ner honom. Och det som jag sagt tidigare också, att ibland är inte det att han åker på en knockdown, det är att han medvetet går ner för att få motståndare att tro, ah, det är knockdown, jag går dit och så Nu avslutar jag honom. Och så såg inte läget. Han har fått en träff och han väljer självmant. Han filmar som i fotboll. Så, oh shit, vad skadad det är. Och så går han ner. Men den här prestationen mot Darius, alltså det cementerar också vilken position han har i lättvikten. Att också, för det var också en stor fråga, komma tillbaka från den här förlusten. Hur ser han ut nu? Vi vet det själva, folk har titeln torskar och sen har de svårt att komma tillbaka. Nu möter han en game motståndare, en riktigt, riktigt tuff motståndare i Benil Darius. Och han fick då se löjligt enkelt ut. Han fick det att se löjligt enkelt ut. Då är frågan så här, vem förtjänar matchen? Alltså om titeln. Är det Charles Dobronk som per automatik förtjänar nu? Eller är det Dustin Poirier eller Justin Gaethje efter att deras match har gått? För jag vet att så fort den matchen kommer så kommer man prata om, åh, men kolla hur den här matchen gick och det hade varit intressant att se Makhachev mot någon av de här två. Så det kommer verkligen bli den stora utmaningen är ju vem förtjänar? När allting är sagt och gjort, vem är det egentligen som förtjänar den matchen? Är det någon av de två?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För grejen är den att Makhachev har varken mött Dustin Poirier eller Justin Gaethje. Samtidigt här nu säger man att det är någon form av titeleliminerare innan matchen började och då får man väl ta det som att de kommer att mötas. Men sen finns det en kille i klassen under också som gärna vill ha en till match mot Makhachev. Och det verkar som att Makhachev är lite intresserad av att möta Volkanovski igen. Samtidigt Volkanovski är en väldigt speciell fighter på sitt sätt och det är därför han också ställer till de här problemen för Makhachev som han gjorde. Jag vet inte. Den är svår. Jag är supernyfiken på att se Makhachev mot Oliveira en gång till. Jag är supernyfiken på att se de två mötas en gång till. I den här stunden vet jag dock inte om det kommer att se så annorlunda ut om de möts. Jag lutar nog lite åt att det är Makhachev som kommer att ta en seger igen. För det jag sa innan, att Charles Oliveira har en förmåga att sätta sig i knepiga situationer men hitta en väg ut och hitta segern där. Samtidigt så är det i exakt den positionen där Makhachev oftast blomstrar i sina matcher. Nu tror jag kanske också att det finns mycket frågetecken runt Islam efter matchen mot Volkanovski. Men det är spännande. Det hade varit jätteintressant att se. Jag är helt på matchen. Ni undrar vad ni tycker och tänker. Droppa gärna en kommentar på MMA-poddens Instagram så får jag höra lite era tankar. Vem förtjänar egentligen matchen? Är det Islam versus Oliveira per automatik nu efter Oliveiras vinst? Eller borde vi se segraren Gaethje på det igen för att fighta som titeln? Det är den stora frågan. Kanske någon av er kan reda ut den. Sen hade vi Mike Malott som var en stor fanfavorit och också hemmafighter från Kanada. Alltså den här killen fortsätter ju rada upp sina vinster. Alltså det är snyggt jobbat. Han gjorde sin tredje match i UFC och hittade återigen ett avslut och har nu 10 stycken vinster. Alla kommer via avslut. 4 knock och 6 stycken submission, och det var en helt galen giljotin. Den här var i rond 2. Alla hans avslut kommer i oftast i rond 1. Så att var väl lite fråga där nu, hur kommer det bli? Ifall det går in i de senare ronderna. Han har varit i rond 3 tidigare. Han har en oavgjord match också på sitt record, men det krävdes bara typ en minut in i den ronden och sen så var det lite fintare en träff och en helt galen giljotin som satt direkt. Det såg också ut som att de här kroppssparkarna i första ronden ställde till problem för Adam Fugit rejält alltså. Och riktigt jobbiga träffar som satt där, och jag tror att han hade det jobbigt ganska tidigt i matchen. Men Mike Malott, superintressant fighter att följa. Jag vet inte om ni hör det, men det hamras lite här ovanför mig, så om det är någonting som hörs så ber jag om ursäkt för det, men jag kan inte göra så mycket åt det. Men ni kanske inte heller hör någonting, så vi får se, det kan vara någonting som jag hör men inte ni hör. Sjukt cool prestation återigen av Mike Malott. Jag ser verkligen fram emot att se honom igen, för det var en väldigt underhållande fight, och jag tror att om ni inte redan hade ögonen på honom så kommer ni definitivt att ha det nu. Sen hade vi Dan Ige mot Nate Landwehr. Nate Landwehr är ju alltid superunderhållande på micken, och han fick en liten möjlighet på presskonferensen där dagarna innan match att också komma med lite roliga kommentarer och sånt. Men när det väl var match, då var det en tuff match, och Dan Ige var, det var tydligt i de första två ronderna att Dan Ige, han hade det. Alltså det var, han var skarp där inne och fick knockdowns i båda ronderna och jobbade på rejält, skakade även Nate Landwehr. Jag tror att det var i andra ronden där i slutet, skakade honom rejält och han vinglade väl lite när han gick till ringhörnan. Men samtidigt så måste jag ge cred till Nate Landwehr ändå. Han torskade matchen och det är inget snack om saken. Jag är nästan lite förvånad att en domare hade alla ronder till Dan Ige. Annars så hade ju domarna att liksom Dan Ige förlorade den sista ronden, vilket det håller jag med om. För mig var det liksom, de två första ronderna var Iges utan tvekan, men den sista tyckte jag ändå att Nate Landwehr hade. Och det är där någonstans som jag blir imponerad av Nate Landwehr. Och det kanske låter konstigt med tanke på att han förlorade och Dan Ige var ändå så pass, alltså han hade så koll på läget och visade i de två första ronderna att det är nivåer till det här. Och det var egentligen bara det jag satt och tänkte under hela första 10 minuter, var så här, okay, det är nivåer till det här, Nate Landwehr är inte där. Men sen kom tredje ronden och Nate Landwehr visar att han är game. Trots att han är skakad så börjar han verkligen ställa till problem för Nate Landwehr. Och då blir det för Dan Ige, och då blir nästan frågan så här, kan det vara så till och med att Nate Landwehr kanske är en sån kille som kommer att briljera i femrondare när folk börjar bli lite trötta i tredje, att det då kommer han liksom igång på ett sätt. Alltså fortfarande all cred till Dan Ige, han gjorde en ruskigt bra match. Jag tar ingenting ifrån honom, men jag är lite förvånad att han tillät Nate Landwehr att ändå skifta momentum i tredje ronden så som han gjorde. För att lek med tanken att det bara hade varit en rond till. Nu finns det ingen fyra rondare, men vi bara säger, tänk om det var bara en rond till. Det hade mycket väl kunnat vara så till och med att Nate Landwehr hade kunnat hitta avslutet. Så att jag må ha suttit med känslan, ja, det är nivåer till det här i rond 1 och 2. Man kan säga att det skiftade totalt i rond 3. Alltså, den här killen kan till och med kanske hitta ett sätt att vinna. Och det är väldigt imponerande. Det är väldigt imponerande av en fighter som åker på, nu var det inga brutala knockdowns, men ändå att gå ut så skakad i ena rondvilan som han gjorde där i rond 2. Att komma tillbaka sen, en minut senare, och börja prestera det där, det är riktigt krigarhjärta och också lite obehagligt att se från en fighter. För då vet man att får inte jag ut honom innan gånggången ljuder, då kan det mycket väl bli så att den här killen kommer komma ut och se mycket bättre ut. Nu vet jag även, eller nu hörde jag ju också att Nate Landwehrs ringhörna, jag för mig att det var i den här matchen, när de säger att han är trött nu. Hon syftade på Dan Ige. Och då var jag lite så här, ah, ja, min grabbar, eran fighter är skakad, tänkte jag. Han är ju liksom skakad och vinglar. Så jag menar, men de hade rätt. Alltså det var så här, han var trött. Det var uppenbart att Dan Ige var trött. Men Dan Ige har luriga grejer där inne. Jag tycker det som är snyggt med Dan Ige, det är hur han skiftar stance. Han byter stance väldigt mycket och förvirrar ofta sin motståndare. Det är southpaw till konventionellt hela tiden. Byter runt. Men han har också en ruskig förmåga att få upp sin motståndare mot buren. Och han gör det verkligen på ett sätt så att man fattar nog inte själv att man har buren i ryggen förrän man i princip känner den. Och det sättet han styr, han skär av buren på ett sånt bra sätt. Han har jättebra fotarbete och sätt att manövrera in sin motståndare in i burringen. Så det är kul att se. Väldigt, väldigt roligt att se. Och all cred återigen till Dan Ige, för han såg ruskigt, ruskigt bra ut i de första två ronderna. Han är bara 31 år gammal, han har 17 vinster, 5 och 5 sub, 7 domslut, han har 6 förluster, aldrig blivit avslutad. Och nu har han då raddat upp 2 stycken segrar på rad. Han kom ändå från de här till liksom Chang Sung Jung, Korean Zombie, Josh Emmett, Movsarevolev. Så här, 3 rätt tunga förluster åka på. Hade han torskat mot Damon Jackson hade det varit bye-bye IG. 100%. Nu har han vunnit 2 stycken matcher och ändå vinner mot en så här hypad fighter mot Landwehr. Men han gav cred också mycket till Nate Landwehr, att han är en riktigt tuff kille och han kommer verkligen för att fighta. Så det gör han. Så jag tror att så här, Nate Landwehr har nog mer vunnit fans på grund av den här matchen, skulle jag nog säga ändå. Och det är nog lite ur det som jag redan har dragit upp, att den tredje ronden, att han kunde komma ut i den och ändå visa att så här, bro, är det någon mer rond? Den här killen kan verkligen hitta ett sätt att vinna. Han kan vända på de här motgångarna och börja göra det riktigt jobbigt. Beror det mest på att Dan Ige kanske inte riktigt hade en tank för 3 ronder? Eller är det bara så att den här killen är knepig att ha att göra med? Jag tror på det sistnämnda. Han är nog riktigt knepig att ha att göra med. Så jag ser fram emot att se båda igen. Det ska bli väldigt, väldigt roligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vidare har vi Marc-André Barriol mot Eric Anders. En ruskig fram och tillbaka match, och om jag inte minns helt fel så fick de en bonus för den matchen också. Så det var bra jobbat. Snyggt sätt att påbörja första ronden. Jag vet inte riktigt vad jag kan säga om den här matchen, men det är mer verkligen bara, det var fram och tillbaka. Jag tyckte väl personligen inte kanske att det var något tvivel från min sida om vem som hade vunnit, utan Eric Anders liksom låg under. Det var så ansåg jag att den matchen var. Det var inte som att det var så här, åh herregud, hur kunde det här gå? Utan Marc-André Barriol, han verkligen gjorde sin grej, gjorde en ruskigt bra match, öppnade upp huvudkortet på ett jättebra sätt och vann enhälligt omslut. Så hatten av till Marc-André Barriol som såg till att få Fight of the Night och ja, gjorde en riktigt bra prestation. Och apropå Fight of the Night så har ju också Charles Oliveira nu vunnit den 19:e bonusen i sin karriär. Så det är helt sjukt alltså. Det är helt galet hur mycket bonusar den killen kan man hem. Det är helt galet. Ja, grattis även där till Charles Dobronx som också började flasha med lite engelska. Det gillar jag, att han börjar öva engelska. Jag tror nog att det börjar bli på tiden för fler fighter som kommer från andra länder, att har man fokus på UFC, börja plugga engelska. Jag tror att det är en ganska bra idé alltså, för det är också ett sätt att få fansen på sin sida. Och där tycker jag ändå att Paulo Costa gjorde helt korrekt. Han kom in med 0 engelska men verkligen pluggade på. Nu är han talförd, han behöver ingen tolk, utan han kan liksom sitta och snacka själv. Så grymt, kul. Nästa gång kanske vi får se Charles Oliveira även utan tolken där inne, stå in och snacka. Jag kommer ta upp 2 stycken matcher till. Och det är ju de matcherna som jag då lyfte i det Patreon-exklusiva avsnittet. Och vill du bli Patreon och gå in och lyssna på otroligt mycket MMA-podden, för jag har släppt en uppsjö utav avsnitt där, så är det väldigt enkelt att göra det. Man kliver in på patreon.com/MMA-podden. Man kan bara googla MMA-podden Patreon så kommer ni dit. Signa upp er på tier 2 alternativt tier 3, så kommer ni att få tillgång till allting. Signar man upp sig på en tier 1, ja, då får man inte tillgång till det som är Patreon exklusivt, utan vill man lyssna på grejerna då signar man upp sig på antingen tier 2 alternativt tier 3. Och då vill jag även passa på att tacka alla mina tier 3, de så kallade champsen som får sina namn uppropade i podden. Här kommer de: Emil Käfström, Fredrik Bojang, Kristoffer Pettersson, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jörgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, vi har Simon Svan och sen har vi sist men inte minst Stefan Bergström. Där har vi gänget som är patrons på den absolut högsta nivån. Tack för att ni stöttar podden. Tack så jättemycket. Då hoppar vi på den så kallade huvudmatchen för på prelims. Vi hade Nassourdin Imavov mot Chris Curtis. Den här matchen bröts 3 minuter in i rond 2 på grund av en skallning. Och det är då i ett scenario där båda två håller på att rotera lite lätt. Kanske låter konstigt att säga det, men jag kanske tycker att det är mer Chris Curtis fel än vad det är Nassourdin Imavovs. Men den är fortfarande inte avsiktlig från någon. Det är verkligen bara en olyckshändelse, men jag tror det är den extrema rotationen som kommer från Chris Curtis som gör att den här liksom smällen uppstår. Och det är ju tragiskt för att den skadar ju Chris Curtis mest. Och det här är väl då andra gången på rad som det är en skallning som liksom öppnar upp ett cut på Chris Curtis. Sen vet jag inte till och med om det också är samma cut som öppnades upp den här gången. Men matchen fick till slut brytas, och det är väl det att Jason Herzog frågar väl liksom, kan jag dra igång matchen? Chris Curtis säger, ge mig mer tid. Jag kan inte se med ena ögat. Då bryter han. Det är klart att då blir det brutet. Och det blev brutet. Så det blev en no contest. Supertråkigt. Men om vi tittar på matchen i sig då. Nassourdin Imavov, första personen att få en nedtagning på Chris Curtis. Bra jobbat. Många har försökt. Ingen har lyckats. Han gjorde det. I min mening så här. Hade den här matchen fortsatt, så hade Nassourdin Imavov vunnit. Antingen att han till slut hade lyckats avsluta Chris Curtis, eller så hade han vunnit ett enhälligt domslut och plockat hem förmodligen alla ronder. För Chris Curtis hade ingenting att komma med, i min mening, mot Imavov. Verkligen ingenting. Bara när de där två klev mot varand så kändes det som att det var två killar från olika viktklasser. Det var den första så här visuella intrycket jag fick. Så här, herregud vad Nassourdin Imavov är mycket större än Chris Curtis. Då började jag undra, vad är det som gör att Chris Curtis egentligen når mellanviktsgrejen, eller vad är det som gör att Nassourdin Imavov lyckas klippa ner sig? För han är otroligt stor. Han måste gå upp så mycket från det att han har väckt in sig till att det är matchdag. Men han var on point på allt. Det stående, hur han fick ner Chris Curtis, jobba på strypen, lyckades inte få upp dem. Han började egentligen visa lite varför han är dagestanier också. Nu fick vi se det. Brottningen kom fram. Men det var bara en fantastisk prestation av Imavov. Och alltså det räckte med 2 ronder och 3 minuter för att förstå att Chris Curtis, alltså jag ser inte honom vinna den matchen. Jag ser inte honom vinna den matchen egentligen på något sätt. Jag anser inte att Chris Curtis hade någonting att komma med när det gällde Imavov. Så Imavov förtjänar helt klart en bättre rankad fighter än Chris Curtis. Det här är ingen match än som jag tycker att de behöver göra om. Ibland gör man det när det blir no contest. Nej, jag tycker inte det. För att jag tror att alla är överens om att det hade inte gått Chris Curtis håll. Jag har otroligt svårt att se det. Det är om Nassourdin Imavov hade valt att inte fightas i tredje ronden. Och jag ser liksom inte det hända. För han lekte bokstavligen med honom där inne. Han lekte med honom. Så Imavov, grymt jobbat. Jag hoppas att han får hoppa upp lite i rankingen här nu. Och få möta någon spännande fighter. Jag har sett en match till på underkortet. För det är fortfarande relativt tidigt. Jag såg inte det här mitt på natten. Utan jag vaknade upp i morse, kollade. Och jag valde att se några fighter som jag hade pratat om i Patreon-avsnittet, så hade jag just lyft de här två matcherna. Jag tänkte att jag ska kolla på de andra matcherna när jag börjar käka lite frukost och sånt där, eller lunch eller vad man kanske ska kalla det, då ska jag se resten. Men den sista som jag vill lyfta är ju då Ayman Zahabi, som vi firar Zahabis lillebror, Zahabi då från TriStar Gym. Hans brorsa är ju en mega coach där borta och har ju coachat George St. Pierre till flera titelförsvar under sin karriär och så vidare. Han mötte då Archie Long, som han kallas för i alla fall enligt kommentatorerna. Knock i första ronden. Alltså det här var också bara en sån sjuk prestation. Den som drev på var egentligen Archie Long, men den som lyckades kontra på bästa sätt, det var Zahabi. Alltså han sätter en sån klockren träff. Han har inte sett den här matchen, den är knappt en minut lång. Den är en minut fyra sekunder lång, ser den. Den går väldigt snabbt och väl värt att titta. Alltså det är sån fin kombination som kommer från honom. Archie Long går ner, Zahabi vill göra en walk-off KO, men Geelong tittar väl upp och domaren har inte klivit in, och buff, då hoppar han in och slår honom igen och så är det avslutat. Det som fick mig att bli lite full i skratt är det att matchen är bruten, allting är stoppat, och det har väl gått nästan i alla fall minst en minut eller två minuter sedan det blev stoppat, och helt plötsligt ställer sig Archie Long upp med garden uppe och tittar på Zahabi och säger okej, nu kör vi. Så han måste ha varit typ helt omedveten om vad som har hänt. Det verkar som att han inte fattade att matchen var stoppad. Trots att han hade fått sitta på en stol, så var det som att han inte förstod att det är över. Den här matchen är slut. Det blir inget mer nu. Det är klart. Så det där slaget måste ha suttit rejält, för han verkade helt omedveten om vad som skulle hända där. Eller vad som hade hänt. Men grymt. Riktigt bra jobbat. Jag tycker ändå att i slutändan så här, alltså, tittar vi på kortet så här, det är inte som att det var värsta fightcardet. Det är inte som att man satt där och bara, åh herregud vilka matcher. Det fanns några matcher som stack ut där man kände, oj, det här kan bli riktigt bra. Men för vad en så kallad pay-per-view, jag tror att USA och Kanada och sånt, jag tror man prisar uppåt $80. Och mig vetligt, då är inte ens moms pålagt. För de gör ju så. Jag vet, om man inte har varit i USA, så när du går in i en butik, tittar på ett pris, då får du inte glömma att det tillkommer skatt också. Alltså moms då. Det lägger man på efteråt. Vilket är, alltså det är så irriterande att gå in i en butik där du inte bara vet att så här, det här kostar 10 kronor och då är det det jag betalar. Vi i Sverige har det väldigt enkelt. Man går in i en butik och du betalar det som står. Men USA går in och sen ska du räkna i ditt huvud. Så är det så här mycket moms som ska till. Jättekonstigt. Men det kostar i alla fall $80. Och jag misstänker väl att förmodligen är lite mer än så. Då. Så det var en dyr slant att betala. Nästa vecka. Eller nästa helg. Då är det UFC on ESPN 47. Det är Marvin Vettori mot Jared Cannonier. På det kortet har vi även Armand Tsarukyan mot Joaquim Silva. Vi har Armen Petrosian mot Christian Leroy Duncan. Pat Sabatini mot Lucas Almeida. Manuel Torres mot Nicolas Motta. Och så har vi då Niklas Dalby mot Muslim Salikov. Men vill ni höra mig prata om det kortet, då signar man upp sig på Patreon. För att det avsnittet kommer att vara helt och hållet Patreon exklusivt, så att vill ni veta mina tankar om Vettori versus Cannonier, då får man signa upp sig på Patreon. Tier 2 alternativt tier 3 för att höra mer om det. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Dela gärna era tankar och åsikter på det senaste inlägget på MMA-podden, så får jag höra vad ni tyckte och tänkte om kortet som var. Så hörs vi snart igen. Ha det bäst! Hej då.
Champion of the world!